Hjärtligt välkomna hit. Vi blir inte så många, verkar det som. Men det gör inte mig något. Hoppas inte att det gör er någonting heller. Då kan det bli ännu mer av ett samtal, vilket också är tanken med det här faktiskt. Att erbjuda lite grann ett slags forum i god folkbildningsanda där man kan få diskutera, reflektera och stöta och blöta frågor som kan vara ganska kluriga, knepiga och ta ställning till. Så att, ja, det blir ju jättebra. Och vi ska väl kanske säga det också då, att just den här föreläsningen är kopplad till utställningen som ni kanske såg, som står alldeles utanför här, som heter Stämplar. Så det är därför den här föreläsningen har samma namn. Och det är en utställning, en samproduktion mellan Västarvet och i samarbete med Census studieförbund som jag jobbar på, men också då i samarbete med folkhögskolor och bibliotek och levande historia såklart. Som handlar just om just utställningen som vi kommer se, knyter ju an just till nazismen och nazismens olika förbindelser och kategoriseringar och indelningar av människor, där det verkligen handlar om fysiska stämplar som man verkligen satte på människor och delade in människor i fack. Och det kommer jag inte beröra alls under den här föreläsningen, under det här samtalet, utan vi kommer att hålla oss till situationen, kan man väl säga då, i Sverige idag och de diskussionerna som pågår just nu kring svenskhet. Vad är det att vara svensk? Vem är svensk? Vad är svensk? Och då kopplingen till identitet, nationell identitet, men också det här då kring kategoriseringar, hur vi delar in människor i fack och sådär, som vi ska försöka ha ett slags samtal kring svenska värderingar på olika sätt. Och vi ska försöka titta på vad det är man menar med det i så fall då. Så att provtänka, var det någon rolig kollega till mig som definierade som att få tänka fritt utan fördömanden, men även att utmanas att tänka vidare, vilket jag tyckte kändes klokt. Så jag kommer ibland att kanske bolla över en fråga till er om det här argumentet eller det här citatet. Och jag tänker också att det kommer kanske bli någon liten fråga som ni kommer få diskutera lite grann med varandra. Så oavsett hur lång tid det tar, så efter väldigt kort tid så har ni ju alla en bild av vem jag är. Baserat på min ålder, mitt kön kanske, även om ni inte ser mitt kön just nu hoppas jag, så är det i alla fall ett könsuttryck. Men också kanske min klädstil, hur jag för mig, hur jag pratar, att jag blir presenterad som Marcus, det säger också någonting om min identitet kanske, eller i alla fall om min bakgrund, man får ytterligare information om det. Ja, och så ser problemet med att begränsa människor väldigt mycket, de här grupptillhörigheterna. Och om man fäster sig för mycket med olika grupptillhörigheter kan det ju snarare bli kanske att man förstärker dem. Ungefär som jag hade för det här exemplet, men om det skulle uppstå en kristen grupp i Indien, så småningom skulle ju den här gruppen mer och mer börja identifiera sig som kristna. Och kanske bli mer slutna just för att man får den stämpel då, eller
den etiketten påvistar sig. Det också innebär att unga kvinnor utsätter själva för fara, eftersom de fått lära sig att alla beter sig på samma sätt. Men sen som det kommer till exempel människor från andra delar av världen som har en ganska annorlunda människosyn, som är vana att se den här niqab-klädda kvinnan varje dag, så kommer det den här lättklädda kvinnan då. Så ser de det som en invit att nu är det fritt fram, men det har ju den här kvinnan inte lärt sig att det är. Så att då sätter hon sig i en otrolig fara som uppmuntras till i samhället idag.
Ja, just det. Mm. Ja, det är ju intressant för det där. Om ja. Det nu är så då, kan man ju också diskutera om det verkligen är så. Men ja.
Du säger vad? Alltså, jag är inte svensk i den där lilla biten. Det kommer ju från Island, kommer det från USA, vi är från England och det blir många olika. Säg då att de utvandrade till USA, som du säger. Jag kan vara norska. De träffade då kanske en engelsman. Och det fanns ju många.
Ja, vilket bidrar till en hel del extra rotlöshet för de människorna som vill hitta sin grundidentitet i sin etnicitet.
Ja, då får du ha något speciellt som du ska kunna gå på. Som din man har suttit med det här och hittat dem. De fått igenom. Och jag menar, jag är ju inte svensk, jag är inte norsk. Alltså det är ju blandning som är röran av det värsta.
Ja visst,
men det, måste ju det, bli.
Det är väl det man upptäcker om man söker tillbaka i tiden. Ja. Att det här utbytet och de här blandningarna har ju alltid ägt rum, även om man kan tänka sig att i våran tid idag att de sker i mycket högre grad än tidigare då.
Ja, jag menar här, det är ju samma här.
Så det är svårt att hitta till 100, alltså går man tillräckligt långt tillbaka i tiden så självklart så var ju svenskarna invandrare också. Det är ju inte som att det här är liksom, att svenskarna uppstod.
Men man räcker väl gå till Kennelklubben till exempel och fråga dem om det finns olika hundraser och sånt. Och det kan ju alla ställa upp att det finns.
Ja,
att, och där är det väldigt, har de ju stamträd och det är väldigt viktigt att bevara liksom, ja, de olika egenskaperna. Till exempel om du vill ut och jaga så vill du ha en viss egenskap hos den här hunden.
Ja.
Att den ska kunna springa fort och komma, ja, jaga fram älgen och sådär. Så att, då väljer man ju hunden ut efter dess egenskaper och då liksom...
Dess biologiska
egenskaper, så då finns det uppenbarligen någonting som... Det finns biologiska skillnader i hundar.
Skillnader går nog inte att komma undan. Sen kan man ju alltid diskutera då hur viktiga de biologiska skillnaderna är.
Mm.
Och hur stora de är sådär. Det är ju inne på rasbiologi.
Men man kan ju prata om det när det gäller hundar, men inte när det gäller människor. Så det blir jättetabu.
Problemet blir ju någonstans om man sätter liksom gruppegenskaperna som viktigare än de individuella fri- och rättigheterna. För då plötsligt så behöver vi ju i så fall inskränka möjligheten att till exempel gifta det med någon som tillhör då fel ras till exempel. Då blir det ju att bevara det här folket på ett sätt som viktigare i så fall då än att enskilda individer ska få göra som man vill. Och så som vi har det i Sverige så är det ju någonstans, och som i de flesta länder så är det ju individens frihet som står i centrum. Det är individen som ska skyddas, inte folket eller rasen eller vad det nu är man pratar om då.
Är det väldigt naturligt att man håller på sin egen grupp som föräldrar?
Ja, men det tror jag att det är som sagt. Sen behöver ju inte gruppen nödvändigtvis vara kopplat till den biologiska gruppen.
Eller,
för jag vet inte om jag till exempel spontant känner så mycket gemenskap med andra människor bara för att de är till har en viss andel av arvsmassan gemensamt. Det tycker jag är ganska irrelevant, för då kan vi fortfarande ha extremt olika slags värderingar eller någon kanske har extremt mycket mer gemensamt med någon som har liknande intressen och som lever i Japan till exempel än vad jag har med min granne. Fast grannen antagligen kanske rent genetiskt är mer lik mig än japanen, kan man tänka sig. Om grannen nu också har svensk bakgrund kan ju vara en japan som att det blir grannen.
Tycker man en annan grupp skulle vara bättre då? Skulle man inte se det
dit? Ja, såklart, även om du flyttar någon annanstans i världen. Ja.
Jag tänkte som en kommentar på det du sa där. Skillnaden det är att vara svensk i Sverige, då är du tillhör inte en av de skyddade minoritetsgrupperna, vilket gör att du kan inte bli utsatt för rasism till exempel, även om... Alltså du kan inte bli påhoppad på grund av svenskhet.
Alltså,
det är klart att du kan, men det är inte
vanligt.
Enligt
diskrimineringslagen så är ju det en lika skyddad.
Men det är ju det inte är om du går in
i lagen. Det kanske inte är att i praktiken,
i lagen är den inte erkänd som en etisk grupp.
Nej,
så därför kan den inte bli utsatt för diskriminering som en etisk grupp. Som till exempel om du är, säg, eritrean eller same eller jude. Eller, det är alla skyddade grupper. Om någon svär åt dig och kallar dig för jävla svenne så kan du inte kontra tillbaka, för att det är inte olagligt att kalla dig för det. Det är kränkande och man kan bli förbannad av det. I rätten så är det inte hets mot folkgrupp enligt lagstiftningen. Däremot hade du sagt
jävla same.
Mm. Då blir du dragen inför rätta för hets mot folkgrupp. Så där finns det en
skillnad. Många skulle nog tycka att det var mer problematiskt, tyvärr kanske då, att kalla någon för jävla same, som har en samisk bakgrund. Just för att det finns någon slags maktobalans där då, att du anses då som svensk tillhöra liksom majoritetsgruppen och normen i samhället som betyder en svagare grupp. Men när man tittar på diskrimineringslagen så har ju du samma rättigheter även om du tillhör normen, så att säga.
Så du kan ju... fungerar
det
inte
nej, så? Nej, men som sagt, jag tror att det är skillnad på liksom teori och praktik där. För lagligt så görs ingen åtskillnad. Alltså, då har du ju etnicitet, liksom. Där räknar du ju in även hudfärg till exempel, eller allting. Det behöver inte vara en verklig grupp ens, utan det kan vara en uppfattad grupp. Så där så skulle du kunna, i alla fall i teorin, döma någon för diskriminering utifrån etnisk grupp då, eller här etnicitet. Om till exempel tänker dig ett företag då, där arbetsgivaren inte vill anställa dig för att du är svensk till exempel. För vi vill bara ha dem som har somalisk bakgrund på det här. Det skulle också kunna gå till dom. Även om det är väldigt, vi får ju tänka oss att det är väldigt ovanligt att det uppstår, att det finns sådana fall.
Det finns väldigt många sådana fall och vissa av dem har försökt så dras upp i rätten, men rätten tar inte emot dem.
Ja, det är mer
så det har inte blivit prövat ordentligt, mer än, jag tror ett fall blev prövat och då konstaterade man det att gruppen svensk är inte en etnicitet eller tillhörighet utan endast ett medborgarskap, och därför kan man inte hetsa mot, för att det är ingen folkgrupp på det sättet.
Mm. Så, men ja, vi får släppa det.
men det är så långt som det ut i alla fall.
Ja, men det finns artiklar. Och det brukar alltid bli ganska många arga miner. Man kan ju visa nu på Facebook till exempel vad man tycker om olika artiklar. Det var många arga gubbar och ledsna gubbar här. Apropå julen då. Vi har presentutdelning, skriver någon här, Carl-Johan Rebinder. Något som har sitt ursprung i de antika romerska saturnalierna, som gamla romersk upptid från början till och med. Så det låter ju inte så ursprungligt svenskt. Lägg därtill tecknade amerikanska filmer med tjattrande ekorrar, tomteverkstäder och spanska folksagor, maträtter från halva jordklotet, gran från Tyskland samt ett turkiskt helgon. Vi dricker tysk vinglugg med arabiska kryddor och bullar smaksatta med saffran, skörade berber i Atlasbergen. Vi är arga när ni läser detta.
Jag kan slå hål på rätt mycket av det han säger. För julgranen kom i en fornnordisk tradition av att man tog in granris och gärna ett levande träd under den mörkaste tiden på året runt midvinter för att ta in liv i stugan. Så det är inte en tysk tradition. Filmerna, ja, de är amerikanska. Tyskarna smyckade på 1800-talet.
Ja.
Men vi smyckade, vi offrade blod till granen, för det är den heligaste, ett av de heliga träden i asatron.
Mm.
Så granen har varit helig här i Norden för våra förfäder. Så det är en nordisk tradition, och ja, det är även därför man använder mycket rött i granen, för att symbolisera offerblodet. Och även guld eller stjärnan på toppen är ju från soldyrkan.
Och många skulle väl tänka att den här stjärnan som visade vägen
till... Ja, men det är ju det som kristendomen har ju tagit över och blandat sig i den gamla nordiska tron också. Precis. Så det är bara de har lärt mig grävt ihop alltihop där. Aj. Så från början kanske det var en sol man fäste i granen och nu är det en stjärna, men ursprunget är detsamma.
Mona Sahlin, hon blir fortfarande, ska jag säga, en extremt hård ansatt för ett citat från en jättegammal intervju 2002, ser ni här längst ner, i tidningen Eurotürk, när hon av ett turkiskt ungdomsförbund får frågan vad som är svensk kultur. Och hon säger att jag ofta fått den frågan, men kan inte komma på vad svensk kultur är. Jag tror att det är lite det som gör många svenskar så avundsjuka på invandrargrupper. Ni har en kultur, en identitet, en historia, någonting som binder ihop er. Och vad har vi? Vi har midsommarafton och sådana tuntiga saker.
Det är jävligt tuntigt sagt, måste jag säga.
Det är ju, Karina, tycker att det är väldigt tuntigt sagt då. Och väldigt problematiskt. Och jag vet inte ens hur hon ställer sig för det här uttalet idag. Man kan tänka sig att det här var just för en väldigt specifik målgrupp. Och hon tänkte sig kanske inte speciellt väl för när hon sa detta. Samtidigt så sätter det fingret på något ganska intressant, nämligen här att många svenskar, eller många som lever i en majoritetskultur där man kanske sällan har reflekterat så mycket över vad man gör, vad man har för traditioner och sedvänjor och så vidare. Men däremot så ser man en annan grupp som har, verkar ha något väldigt färgstarkt och exotiskt för sig. Och då tänker man att de har en kultur, men man ser inte det egna man gör. Och det är nog ganska vanligt, tror jag, att man blir blind för väldigt mycket av det som är så självklart för en i ens kultur. Då.
Men det är så något problematiskt, för att man kan ju se många så här, det finns till exempel bosniska föreningar, somaliska föreningar och alla möjliga olika föreningar där man liksom knyter an till det land man kommer ifrån och det folket man är. Mm. Men skulle man starta en liknande gruppering och säga att vi vill ha en förening för svenska folket, mm, så skulle ju det bli utsatt för liksom Aftonbladetskriverier och
det finns
ett initiativ
som
man
följer.
Ja, precis. Men det blir ju ganska eftersatt. Och så är det intervjuer där alla tycker det är hemskt att de startar ett hus som bara är för svenskar och så. Och det blir ju lite hyckleri då, att man ska uppmuntra folkgrupper som kommer hit och tar svenska skattepengar och liksom att de ska främja sin identitet och kultur här i Sverige. Men när vi då liksom ett enda hus som dessutom finansieras privat, så liksom kommer man med helt statlig media och public service som finansieras också svenska skattepengar för att trycka och slå ner på det här initiativet. Så det är ju liksom problematiskt. Man liksom hugger på all möjlig form av initiativ till att svenskar ska känna en identitet som svenskar, så att det blir liksom...
Ja visst, alltså det... Jag tror att det som många reagerar på med sånt initiativ med svenskarnas hus till exempel är väl att min svenska identitet och att vara svensk och att få ägna mig åt svensk kultur, det är väl ingen liksom hindrar att jag gör det hela tiden eftersom det är ändå majoritetskulturen. Det är bara att titta på almanackan, den är ju liksom inordnad efter de traditionella svenska högtiderna till exempel.